Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ahlan wa sahlan. Vi fortsätter gå igenom tafsir på surat Zumar. Vi börjar med att lyssna på de ayat som vi ska försöka gå igenom idag. Stannade i förra lektionen vid vers 38. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala kritiserat deras avgudadyrkan inne folket i Mekka som dyrkade statyer och avgudar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulunna Allah." Skulle du fråga dem vem har skapat himlarna och jorden, så kommer de sannoliken att svara Allah. Och då säger Allah: "Qul afara'aytum." Säg då, det som ni åkallar vid sidan av Allah, om Allah vill mig någonting ont, kan de då avvärja detta onda? Och om Allah vill mig med rahma, kan de då hålla tillbaka denna rahma? Qul hasbi Allah, alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala då, att om du skulle fråga dessa avgudadyrkare vem som skapat himlarna och jordarna, så skulle de säga Allah. Och det här nämner Allah azza wa jalla på flera ställen i Koranen. Att al-kuffar i Mekka, som dyrkade avgudar vid sidan av Allah, trodde på att Allah var den enda skaparen. De trodde inte att deras statyer hade skapat någonting. De visste mycket väl att Allah azza wa jalla är skaparen av himlarna och jorden. Och de visste också att deras statyer och medgudar inte kunde gynna eller skada. Och här nämner ulema att den här versen och liknande verser är ett bevis på att det inte räcker med att tro på Allah. Det som kallas för tawhid och rububiyya, att bekräfta Allahs genom herravälde. Som någon person säger: jag tror på Gud, jag tror på Allah, att Allah har skapat allting. Han är den enda sanna guden, han är den enda som kan gynna och skada. Men jag dyrkar min staty. Är han då muslim? Nej, det är han inte. För det var ju tillståndet av folket i Mekka. De bekräftade, trodde på Allah och visste att Allah azza wa jalla var den sanna guden. Men de hade sina asnam, sina statyer som shufa'a, wasail, yani som medlare mellan dem och Allah. Så de bekräftade Allah, men dyrkade då statyer vid sina av Allah, och Allah kallar dem i Koranen för kuffar, trots att de tror på Allah. Så ett fel som vissa muslimer också faller in i, det är att man inte yani har, man inte tänker på det här, att det finns folk som tillskriver sig islam, som säger la ilaha illallah muhammadur rasulullah, men dyrkar andra än Allah. Eller tillber andra än Allah och dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Gör shirk, åkallar döda, åkallar jinner och liknande. Är de då muslimer? Nej, det är de inte. Då har de upphävt sin islam, sin iman. De har fallit in i en naqib, någonting som nollställer deras iman. Så vi har aspekten av att tro på Allah och viktigaste sen att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. De måste gå hand i hand. Och det är det som är det enda logiska. Om du nu bekräftar att Allah är den enda sanna skaparen, upprätthållaren av allting, han som har all makt att gynna och skada i sin hand, varför ska man då gå och dyrka någon annan än Allah? Vart är logiken i detta? Dyrka en staty som inte kan gynna eller skada. Och sen säger alla den här frågeställningen. Vad säger ni då om era statyer? Om Allah vill mig någonting dåligt, Allah vill skada mig, kan då era statyer skydda mig? Och svaret är nej. Om Allah vill mig gott, rahma, kan då era statyer hålla tillbaka? Nej, det kan de inte. Qul hasbi Allah. Allah räcker. Vi behöver inte sånt här trams, gå och dyrka av gudar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också ulema, de kan inte avvärja någon skada helt eller delvis, inte alls. De kan inte avvärja det minsta. Om du har många sjukdomar, de kan inte ta bort en liten sjukdom. De kan inte göra någonting alls. Utan om du är sjuk, är det bara Allah som kan göra dig frisk. Om du är fattig, du vill ha försörjning, bara Allah kan försörja dig. Du är hungrig, det är bara Allah som kan ge dig mat och så vidare. Statyerna har noll att säga till dem och kan inte påverka det minsta. Och han nämner författaren Dhe shënda hadithën, hadithi ibn Abbas, da profetën a.s. gëllon me trua, do hënsa, pojke, jeskallare dhe nura ut. Ihfadillah, ihfadak. Bivara Allah, së komër Allah atë bivara dhe. Bivara Allah, së komër atë finna honom, framfëri. Dyrka Allah, i guda tider, së komër han atë të handom dhe i sura tider. O kom du ber, be do til Allah, o kom du sök hjälp av Allah, och vet att om hela umman skulle samlas för att gynna dig med någonting eller skada dig med någonting, så kan de inte skada dig med någonting som Allah inte skrivit. Och om de skulle samlas för att gynna dig med någonting som Allah inte skrivit, så kommer de inte att gynna dig med någonting alls. Bladen är torra och pennan är lyft. Till slutet på hadithen. Men här är då en shahid att spela ingen roll. Om du samlar alla världens statyer och avbilder och falska gudar för att skada mig, kan de inte skada mig. Och samlar du alla dem för att gynna mig, kan de inte gynna mig. Så är det bara. Det är bara Allah Azza wa Jal som kan gynna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Människor, قُلْ يَا قَوْمِ, säg, mitt folk, اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, yani ni agera, fortsätt göra det ni gör. Jag kommer att fortsätta göra det jag gör. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, och ni kommer att få se. Yani det här är tahdid, en varning. Om ni inte vill lyssna, ni vill trotsa, ni vill inte acceptera sanningen, fortsätt då göra det ni gör. Jag kommer inte sluta göra det jag gör, att endast dyrka Allah. Dyrka era statyer, men ni kommer att se. Och det här talade vi också om i förra veckan, att det här nämns ofta i Koranen. Tahdid, wa'id. Att Allah varnar dem. Och vi sa att det här är ett sätt att använda när man skrämmer någon. Någon som insisterar på att göra fel. Varsågod, gör fel. Vi får se sen. Ja, ni får se vad det leder till. Det betyder inte ett godkännande, utan det är en varning. Om ni insisterar, varsågod. Gör det ni gör, men ni kommer att få se på domedagen. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det då de kommer att få se för någonting? Men yatihi adabun, vem som kommer att straffas. Wa yukhzihi wa yahillu alayhi adabun muqim. Och den som kommer att förnedras och den som kommer att straffas i det eviga straffet. Yani, fortsätt, ni kommer att få se vem som ska förnedras och vem som ska straffas i nästa liv i det eviga straffet. Ja. Och här nämner Ibn Uthaymin en fäder. Han säger här att Allah säger قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. Yani, gör det ni gör, jag ska göra det jag gör. Här finner vi en viktig sak när man hamnar i en dispyt ibland. Man pratar, man har en dialog med någon. Det finns en olikhet i religionen och liknande. Att man ska stå fast vid det man är på. Man ska stå fast på sanningen. Jag kommer fortsätta göra det jag gör. Jag kommer inte ge vika efter det. Utan jag kommer stå fast på den här sanningen. Spelar ingen roll om hela världen vänder sig emot mig. Spelar ingen roll om hela världen börjar dyrka statyer eller bli ateister. Jag kommer endast dyrka Allah, min skapare, tills jag dör. Och ingenting kommer att rubba denna tro, vad det än må vara. Det är den inställningen man ska ha. När det kommer till tro, och även när det kommer till att praktisera tro. När det kommer till regelverket, att förrätta bönen. Om du inte ber, jag ska be. Du vill inte fasta, jag kommer fasta. Du vill inte göra si och så för islam, jag kommer göra det. Och så vidare. Eller stå fast vid det som är rätt. Och skäms inte heller för att säga det. Var stolt, muslim. Och det här är någonting som tyvärr motarbetas idag. Man försöker att få muslimer att tappa sin tro. Att tron bara ska vara någonting ytligt på papper och inte någonting i praktiken. Men vi muslimer ska inte ge efter. För islam är en religion av tro, tal och handling. Det räcker inte bara med att säga att man är muslim, utan islam är någonting som måste implementeras. Det måste praktiseras i det verkliga livet. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalna alayka al-kitaba lin-nas, att vi har uppenbarat den här boken till människorna bil-haq, med sanning. Faman ihtada falinafsihi, så den som finner vägledning och låter sig vägledas, gör det för sin egen nytta. Och man dalla fa innama yadillu alayha. Och den som går vilse gör det bara för sin egen skada. Wa ma anta alayhim biwakil. Och du är ingen väktare eller vakare över dem. Ja. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salam att han ska säga att vi har uppenbarat den här boken till dig, yani al-Qur'an, linnas bil haqq, för människorna, och denna bok är sanning. Tayyib. Ej, vi har uppenbarat den här boken till hela skapelsen, al-insu wal-jinn, den är för alla. Och då alla säger linnas, för människorna. För människorna, och al-ins betyder här människor och jinn. Då här, nämner här Ibn Uthaymin, för människorna tyder på att Koranen uppenbarats för människornas bästa. Yani den har uppenbarats för våran vinning, våran nytta. Koranen har inte kommit ner för att straffa människorna, för att begränsa människorna i att njuta i livet och såna här påståenden som folk kommer med. Utan Koranen har kommit ner för hela mänsklighetens bästa. Och det är inte heller en bok som kom ner för mänsklighetens bästa för 1000 år sedan. Men nu finns det bättre, yani ideologier. Utan det är en bok som kom ner för mänskligheten i alla tider, alla folk och alla platser. En bok som går att implementera och är den bästa boken på alla tider, platser och för alla människor. Och vi har sett ner boken Bilhaq. Bilhaq betyder här att hela boken är haq. Den är sanning. Allt vad den innehåller. Det finns ingen falskhet i Koranen. Och bilhaq, att den också vägleder till haq. Till det som är rätt. I alla aspekter. Den rätta tron, den rätta dyrkan, den rätta karaktären. All form av sanning vägleder denna bok till. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som då låter sig vägledas gör det för sin egen nytta. Och den som går vilse är den som kommer att ta skada av sin egen villfarelse i slutändan. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Och du är ingen, yani, vakare över dem. Utan som Allah subhanahu wa ta'ala säger, إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Profeten Muhammad alaihissalam, han är inte den som står till ansvar för om folk vill bli vägledda eller inte. Hur många som blir muslimer och hur många som nekar. Och det här är någonting som också kan implementeras på alla människor. Yani om Muhammad alaihissalam inte stod som ansvar för att folk ska besvara hans kall, då är alla som är under honom, vilket omfattar oss, inte heller ansvariga för att folk ska acceptera våran da'wa eller inte. Och det är jätteviktigt. Allah azza wa jall har inte belastat oss med resultat. Allah har belastat oss med att förmedla. Två skilda saker. Vissa när de gör da'wa, de misströstar och känner att de har misslyckats. La wallahi, så länge du kallar till sanningen så har du lyckats. Du har gjort det som ligger på dig. Och sen om folk accepterar, alhamdulillah, det är en bonus. Och en bonus i dina hasanat. Men om du kallar till det som är rätt på rätt sätt, så ska du veta att du har gjort ditt. Alikal balam. Du har förmedlat. Ud'u ila sabili rabbik. Kalla till din herres väg. Det är det du ska göra. Och du är inte ålagd med resultat. Och många tänker så. Att de har ju da'wa och ingen lyssnar på personen. Eller väldigt få personer lyssnar på den som då gör da'wa. Att han då har misslyckats. Och det här är batil, det här är falskt. Varför? För att det kommer, som profeten Muhammad alaihissalam sa, att komma en profet på domedagen som inte har med sig någon. En annan profet har med sig 2-3 personer. En annan har med sig en liten grupp. Men han, profeten som kommer på domedagen och kallade sitt folk. Och ingen ville acceptera hans da'wa. Ska vi säga att han misslyckades i sin da'wa? Ska vi säga att han gjorde da'wa fel? La hasha lillah. Absolut inte. Utan han gjorde en korrekt da'wa som Allah beordrat honom. Men folk var trotsiga och ville inte besvara hans kall. Hänger ni med? Så att en väldigt viktig sak, att man är inte ansvarig över folk. Lästa alaihim bi musaytir. Vi är inte någon som står och ansvarar över folk. Utan vi presenterar sanningen och sen får folk själva välja rätt eller fel. Och då har du gjort ditt. Nam. Och också här vad vi lär oss av versen, att den som låter sig vägledas gör det för sin egen nytta, sin egen gynning. Och den som låter sig vilseledas gör det endast för sin egen skada. Det är också viktigt att Allah Azza wa Jal är inte i behov av våran dyrkan. Han är inte i behov av att vi ska vara muslimer. Allah han är al-ghani. Han är rik och oberoende från hela mänskligheten. Vi är alla i behov av honom och han är inte i behov av någon. Det måste vi ha framför oss. Tro inte att du gör Allah en tjänst om du börjar be eller sluta synda. Och tro inte att du skadar Allah om du inte ber eller inte är en bra människa. Utan det är i slutändan du som är den som tar nytta av det goda och den som tar skada av det onda. Så här måste vi också förstå. När det kommer till exempel bönen. Varför ber vi? För att Allah har skapat oss för att dyrka honom. Vi måste underkasta oss honom och lyda honom. Men du ber också för din egen skull. Du mår bra av att be. Du är den som tar nytta av att be. Allah tar ingen nytta av att be. Att du ber. Förstår ni? Så att det här måste man alltid ha i åtanke. Att det vi gör vi för vår egen nytta. Varför fastar vi? För vår egen nytta. Det är vi. Nyttan kommer tillbaka till oss. La'allakum tattaqun. När vi blir bättre människor av att fasta. Varför vill vi zakat? Varför vill vi sadaqa? Det gynnar oss våra pengar. Det renar våra pengar. Det ger baraka våra pengar. Och så vidare. Så allting vi gör i slutändan kommer tillbaka till oss. Och Allah gör det. Eller Allah har påbjudit oss detta för vår egen nytta. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter, Allahu yatawaffal anfus hina mawtaha. Att det är Allah som tar människans själ då hon dör. Och hon som inte dog i sömnen, Allah håller kvar hennes själ tills det att döden slår in. Och han sänder tillbaka andra till en bestämd tid. I detta finns det sannoliken tecken för folk som reflekterar. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det är han som styr över skapelsen med vad han vill. Och det är han som tar människornas liv, den stora, yani el-wafat el-kubra. Och här nämner Ibn Kathir att el-wafat, det vill säga döden, att Allah tar ens själ, det kallas för el-wafat, delas in i två kategorier. Den mindre och den större. Okej, okay? Och den här versen är ett bevis på detta. Den större döden och den mindre döden. Så han säger här att det är Allah subhanahu wa ta'ala som är den som tar människornas liv, den stora döden. Då han skickar hans hafada, hans dödsänglar, som tar människans själ för alltid. Den kallas till domedag. Och sen har vi den lilla döden, el-wafat el-sugra. Och det är den som sker vid sömnen. Som Allah också nämner i surat al-An'am, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, att det är han som tar era själar på natten. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han då tar människans själ då hon sover och håller den tills du vaknar. Och den människa som Allah har skrivit att hon ska fortsätta leva, den människans själ släpper Allah tillbaka. Så att du fortsätter att leva. Och den människa vars själ Allah skrivit att hon ska dö, den själen behåller Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är de som då dör i sömnen. Och sen finns det de som också dör i ett vaket tillstånd. Så därför kallas en nom sömnen för den lilla döden. Och det är också därför man säger att det finns ingen sömn i paradiset. För det finns ingen död i paradiset. Hänger ni med? Så Allah nämner då här dessa två tillstånd. Den lilla döden och den stora döden. Och därför brukade profeten alaihissalam säga att om ni ska sova så ska ni borsta av eran säng med insidan av eran izar. För man vet inte vad som lagt sig på sängen. Och sen ska han säga Bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'ahu in amsakta nafsi farhamha. Om du håller min själ ja Allah i sömnen så ha rahma över den. Och om du skickar tillbaka den, fahfadha, bevara den då med det som du bevarar dina fromma tjänar. Bima tahfad bihi ibadaka salihin. Och denna hadith är autentisk, finns i Bukhari Muslim. Så en väldigt viktig hadith som lär oss lite adab när man ska sova i tid. Eller att man ska borsta av sängen. En av många saker man gör när man ska sova är att man borstar av sängen, för man vet inte vad som lagt sig på sängen. Och sängar förr i tiden var ju oftast någonting väldigt simpelt som var på marken. De hade inte upphöjda sängar som vi har, utan det var simpelt att man hade kanske lite palmblad, man la något skinn eller tyg över och sov på golvet helt enkelt. Och då, och husen var ju inte som idag och det fanns farliga insekter och sånt som lätt kan krypa in i sängen. Och därför ska man borsta av sängen. Det är det synliga. Sen kan det också vara det osynliga, det kan vara jinner och andra som har lagt sig i sängen. Och det här är också någonting man har hört. Folk som hoppat i sängen och sen blivit nedtryckta av någonting i sängen. Där de kallar för sömnparalys och liknande. Det kan vara någon jinn som man lagt sig på eller någonting sånt. Så i alla fall borsta av sängen och säger bismillah. Och sen lägger man sig på höger sida. Det är också sunnah att lägga sig med wudu. Och sen göra dhikr tills man somnar. Och från de adkara du'a man säger när man sover är just den här du'an. Och där ber man då Allah Azza wa Jalla att ha rahma över ens själ om Allah behåller den. Och det bevisar ju att Allah Azza wa Jalla tar våra själar på natten. När vi drömmer så tar Allah Azza wa Jalla våra själar. Och bestämmer Allah att vi ska fortsätta leva, så skickar han tillbaka själen. Och då ber man Allah att ha rahma över ens själ. Och han nämner Ibn Uthaymin att detta bevisar, den här versen, att Allah Azza wa Jal är den som styr över våra själar, levande och döda, och i ett vaket och i sovande tillstånd. Det är alltid. Det finns inget tillstånd där du undergår Allahs makt, utan du är alltid under Allahs makt. Vare sig du är vaken eller sover, och vare sig du är levande eller död. Och han säger också en tillfärdighet från den här versen, som är relaterat till sömn. Och det är att det här tillståndet bevisar att väntan på domedagen kan gå väldigt snabbt. För att sömnen liknas vid döden. Och det här tillståndet då när man dör, du ligger där i graven och väntar på domedagen. Tänk om domedagen om 200-300 år och du ligger där i mörkret. Det är inte speciellt kul, eller hur? Vi blir idag rastlösa om vi sitter utan mobil i en minut. Ja? Vad ska vi då säga om att ligga flera hundra år under jorden? Men Allah subhanahu wa ta'ala med hans rahma låter tiden gå snabbt för de rättfärdiga. Den går jättesnabbt för de rättfärdiga i den här stunden. Men här vet vi alla, och vad är han beviset här? Att du ibland sover, kanske sover 8 timmar, och du har en dröm på några sekunder och du vaknar upp. Och hela natten känns jättekort, eller hur? Som att du bara sov några minuter. Men subhanahu, kollar på klockan, 8 timmar borta. Det vill säga att i väntan på domedagen kan också gå snabbt. Och sen har vi motsatsen. De syndaktiga, deras väntan på domedagen kan dras ut och fördröjas och bli ännu värre. Audubillah. Och de straffas och straffas och straffas. Naam. Naam. Och det sägs också i tafsir på den här versen att vissa av salaf sa att då man sover så tas ens själ tas upp och får träffa själarna av folk som dött. Får träffa själarna av folk som dött. Och Allah skickar sen tillbaka din själ. Och de andra själarna vill också tillbaka. Men Allah håller kvar dem. Det sägs också vara en tafsir på den här versen. De är döda. Alltså man är död, kommer man inte tillbaka till dunya. Allah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då att i detta finns det sannligen tecken för folk som reflekterar. Yatafakkarun. Och här nämner Ibn Uthaymin att Allah azza wa jall i Koranen uppmuntrar oss till att reflektera, begrunda och tänka. Vi ska tänka på Allahs ayat, hans tecken. Som till exempel sömnen. Är det inte ajib att vi sover? Och det är subhanallah ni'man att kroppen vilar. Man vaknar upp och börjar på nytt. Man känner sig lite deppig, man sover, man vakar, man mår bättre och så vidare. Det är inte en ni'ma, subhanallah. Så det finns tecken i detta. Hur själen lämnar kroppen, hur själen kommer tillbaka. Och sen också hur Allah subhanahu wa ta'ala skickar sina änglar som tar hand om dig i sömnen. Hur Allah azza wa jall visa dig drömmar, sanndrömmar som kan vara en indikation på vad som ska hända i framtiden. Det är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala som vi ska reflektera över. Vi ska reflektera över de tecken som Allah azza wa jal nämner i Koranen. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: amittakhadu min dunillahi shufa'a, har de tagit medlare vid Allahs sida? Qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun, även om dessa medlare inte äger någonting och inte har något förstånd. Qulillahi shafa'atu jami'an, säg all medling ligger hos Allah. Lahu mulku as-samawati wal ard, till honom tillhör herraväldet av himlarna och jorden. Thumma ilayhi turja'un, och sen ska ni tillbaka till honom. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala och klandrar al-mushrikin, de som dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad gjorde de för någonting, som vi sa i början? De trodde på Allah och satte 360 statyer runt Kaaba. Och de sa: dessa är våra medlare, dessa är våra shufa'a, de för oss närmare till Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, som Allah nämner i början på suran. Vi dyrkar dem bara för att föra oss närmare till Allah. Så de har de här medlarna. De säger att vi är dåliga, vi kan inte gå direkt till Allah, vi måste ha någon mellan oss. Och då har vi de här statyerna. Och Allah azza wa jal fördömer detta och säger att det är helt fel. Yani, hur kan ni ha statyer av gudar, änglar vid Allah subhanahu wa ta'ala sida utan något som helst bevis? Yani, att dessa gynnar eller är medlare mellan er och Allah subhanahu wa ta'ala. Och dessa medlare äger ingenting, kan inte gynna och kan inte skada. Och de har inte ens ett förstånd. Wala ya'qilun, som Allah säger. De har inte ens ett förstånd. Den som inte har ett förstånd, kan han medla för dig? Kan han hjälpa dig? Om en frisk eller människa som är sjuk, som saknar förstånd, kan han hjälpa dig med någonting? Medla, gå och lägga ett gott ord hos chefen? Nej, han kan inte. Så hur ska då dessa statyer kunna medla hos Allah subhanahu wa ta'ala? Allah musta'an. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala då att han ska säga till dessa människor att all shafa' ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är han som äger allt som finns mellan himmel och jord. Och då nämner här ulema att vem är det som medlar? Vi tror, ahli sunnah wa jama'a tror på shafa', medling på domedagen, den korrekta medlingen. Och det är att profeterna kommer att medla för de muslimer som har syndat. Änglarna kommer att medla för muslimer. Och muslimer kommer att medla för andra muslimer. Och det är en djup fråga. Men vem är det som får medla? Det är de som Allah tillåter att medla. Ingen kan komma framför Allah och säga: nu ska jag medla. Utan din tillåtelse. Eller? Utan med Allahs tillåtelse. Och två, man får bara medla för de som Allah är nöjd över. Ja, du kan inte komma och medla för en mushrik på domedag, en mulhid, en ateist eller liknande. Utan du medlar för dem Allah är nöjd över. Illa liman irtada. Och vem är det som Allah är nöjd över? Ahlul tawhid, yani folket av tawhid, al-mu'minun, al-muslimun. Det är de som Allah har kommit tillåta att man medlar för. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: thumma ilayhi turja'un. Och det säger han till honom: ni ska föras åter. Yani då, på domedagen. Och det är då medlingen kommer att ske. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Att då Allah nämns ensam, yani endast Allah nämns, yani tauhid, ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minun, så känner de icke-troende avsky, distans i sitt hjärta. De som inte tror på nästa liv känner denna avsky och distans i sitt hjärta. Och om deras medgudar nämns vid sidan av Allah, idha hum yastabshirun, så känner de glädje. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att om man nämner Allah ensam, en ett tawhid, Allahs ensamma rätt att dyrkas, så känner de en avsky i sina hjärtan. De gillar inte att höra om tawhid, att endast Allah Azza wa Jal ska dyrkas. Och då nämns det också här i tafsir att de blir högmodiga. De förnekar, alltså deras avsky är förnekelse och högmod. Som Allah Azza wa Jal har sagt i Koranen, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah istakbiru. Om det sägs till dem la ilaha illa Allah, som betyder vad? Att endast Allah ska dyrkas. Vad är deras reaktion? Istakbiru. De är högmodiga. De vill inte underkasta sig. De vill inte acceptera sanningen. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då gäller tillståndet av dessa människor som inte vill acceptera sanningen, utan istället bara acceptera vad som är fel. Att om Allah nämns så fylls de med avsky och hat, och om deras avgudar och statyer nämns så blir de glada. Idha hum yastabshirun, en yafrahun, de blir glada. Och det är också en ganska sjuk reaktion som man kan möta ibland när man pratar med folk. Du pratar om skaparen, den kärleksfulla som gav dig livet, som tar hand om dig. Dyrka honom, tacka honom. Och personen du pratar med fylls av avsky och hat. Vad är det här för reaktion? Subhanallah. Men istället du säger, statyer hit och dit och avgudar och, eller nya ideologier som har kommit till, han blir jätteglad. Det här är sanningen liksom, subhanallah. Hur fel det har blivit, hur shaitan har lurat många människor. Och inte bara många människor, han har lurat de mesta människor. För Allah säger i Koranen att de flesta av folk hatar sanningen. De flesta av människor hatar sanningen. Därför finner man att al-islam, al-tawhid har alltid varit en minoritet. En efter Nuh alayhi salatu wasalam, efter de här tidiga generationerna, så har al-islam, al-tawhid alltid varit en minoritet. Även fram tills idag. Muslimerna är en av fem eller en av fyra människor. Det vill säga tre, fyra personer är inte muslimer. De vill inte acceptera den här sanningen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Säg att Allah, han är fatir, den som skapat himlarna och jorden. عَالِمَ الْغَيْبِ, den som har kunskap om det fördolda, och الشَّهَادَة, det synliga. Du, yani Allah, kommer att döma mellan dina tjänare i det som de tvistade i. Ja. Yani, efter att Allah nämner deras tillstånd, deras klandervärda tillstånd, så säger Allah subhanahu wa ta'ala till dessa människor, yani de som då gillar kyrk och hatar tawhid, säg, han som skapat himlarna och jorden, han som vet det uppenbara och fördolda, yani, åkalla endast honom, utan att sätta någonting vid hans sida. Han som skapat detta. Alim al-ghaybi wa shahada, han som vet uppenbara dolda. Anta tahkumu, du kommer att döma mellan dina tjänare i det som de tvistade om på domedagen. Yani i dunya. Så tvistar människorna om de här sakerna. Allah kommer att döma mellan dem på domedagen. Och det är också en sak som vi indikerade på i förra lektionen. Att alla tvister kommer att göras upp. Och Allah kommer att döma rättvist på domedagen. Även om du i det här livet argumenterar med någon och du bara känner att han är helt låst, han vill inte acceptera sanningen, han är högmodig, trotsig. Alltså, det kommer komma en dag där han kommer att ge efter. Och det är på domedagen. Allah kommer att klargöra vem som har rätt och vem som har fel. Och det finns en väldigt vacker dua här som Ibn Kathir nämner. Och det är att då profeten alaihi salatu wasalam gick upp för att be qiyam al-layl, så brukade han varje natt inleda med den här duan. Allahumma rabbi, rabbe Jibril wa Mikael wa Israfil. O herre över Jibril, Mikael wa Israfil, fatira samawati wal ard. Alim al-ghaybi wa shahada. Exakt som versen här. Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Som versen, du kommer att döma mellan dina tjänare i det som de tvistar om. Ihdini limakhtulifa fi min alhaq bi idnik. Så vägled mig till den sanning i vilket de tvistar. Innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Du vägleder vem du vill till den raka vägen. Och vissa ulema nämner att den här duan är väldigt bra att säga om man är förvirrad i en fråga. Om du är osäker i en fråga. Så den här duan är jättebra att säga. Jag minns vår chef Abdurrahman Muhyiddin. Han sa att jag säger den här duan varje dag. Jag vill att Allah ska vägleda mig till allting rätt i alla mina angelägenheter. Det var enda liten sån. Han säger att jag brukar alltid repetera den här duan. Så en väldigt, väldigt vacker dua. Och ni finner den säkert i de här duanböckerna. Vad man säger när man ska gå upp och be nattbönen. Men kör den duan som också går att säga vid andra tillfällen. Ja. Och en liknande dua, det är också det som Ibn Kathir nämner här, att profeten a.s. lärde Abu Bakr, eller Abu Bakr sa, ja Rasulullah, lär mig någonting som jag ska säga på morgonen och på kvällen. Och då så sa profeten a.s. ja Abu Bakr, säg Allahumma fatira samawati wal ard, alim al-ghaybi wa shahada, la ilaha illa anta, رب كل شيء ومالكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي سوءا أو أجره على إلى مسلم رواه الترمذي. Okay, en annan hadith, säg den också när du sover. Och den är sahih. Och den här duan är också någonting som liknar versen. Och det är en dua som man ska säga på morgonen och på kvällen och när man sover. Väldigt viktigt, det är en av de här adhkar, sabah och al-masa. Som man ska yani, kontinuerligt repetera varje morgon efter fajr innan soluppgången och varje dag efter asr innan solnedgången. Och även när man lägger sig i sängen. Och inshallah det kommer att skydda från ondska. Och sen sista versen för idag. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Om de som gjort orätt, yani dessa mushrikin, ägde allt på jorden och lika mycket därtill, lefta daubeh min su il adab yawm al qiyam. Och de kommer då inte kunna köpa sig fria, eller skulle inte kunna köpa sig fria på domedagen från det hårda straffet. Wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Och det som de inte trodde skulle komma har nu kommit till verklighet. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un. Och deras synder som de skaffat sig har nu kommit tillbaka till dem, yani konsekvenserna av dem. Ma kanu bihi yastehzi'un, det som de brukade skoja och skämta om. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala till al-mushrikin att om ni ägde allt på jorden och lika mycket därtill, yani ni ägde allt detta, så skulle ni inte kunna köpa er fria på domedagen. Det skulle inte accepteras från er. Och subhanallah, det finns en hadith i Sahih Bukhari, hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att profeten a.s. kommer att säga till personen som har det minsta straffet i helvetet på domedagen. Innan Allah kommer att fråga honom, om du ägde allt på jorden, skulle du då idag köpa dig själv fri från straffet? Och då så säger den här mannen, självklart min herre, yaqulu na'am. Och då så säger Allah, jag ville någonting mycket enklare från dig då du var i Adams ryggmärg. Alla tushrika bi shay'an fa abaita illa shirk. Att du endast skulle dyrka mig och inte sätta någonting vid min sida, men du vägrade och igen insisterade på att göra shirk. Så vad säger här Allah subhanahu wa ta'ala? Tänk på det här scenariot. Allah hämtar denna kafir på domedagen som har det minsta, mildaste straffet i helvetet. Taib. Och Allah kommer då fråga honom om du ägde allt på jorden. Och det här är hypotetiskt. Låt oss säga att någon nu blir, han blir kung. Kung över dunja. Och han får äga allting på dunja. Allt guld och silver och diamanter och pärlor. Allting är i hans ägo. Skulle han gärna köpa sig fri från straffet på domedagen? Idag, om du säger till honom, köp dig själv fri från straffet, vad kommer han säga? Nej, det är mina pengar, jag ska ha kul. Och så vidare, finns inget straff i nästa liv. Men på domedagen, då Allah ställer honom den här frågan, är du nu beredd, om du skulle äga allting på jorden, att yani, ge det som en lösen summa typ, fria dig själv, så skulle han säga ja, självklart. Men då säger Allah då att vi bad dig om någonting mycket enklare än så, då du var i Adams ryggmärg. Och det här är det Allah talar om i surat al-Araf, då Allah tog ut Bani Adam, han tog ut oss, våra själar, från Adams rygg, hela mänskligheten. Och ashhadahum ala anfusihim, och fick oss att vittna mot oss själva. Alastu bi rabbikum, är jag inte er herre? Och människan säger bala, jo det är våran herre. Och även detta, yani löftet tog vi till Allah att vi endast ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Och det här är det som finns inpräntat i människan som kallas för el-fitra, människans naturliga norm, att endast Allah har rätt att dyrkas. Då du frågas om bevis på Allahs existens, att islam är rätt, så är en av de starkaste bevisen just detta. Att vi, våra själar är gamla, lika gamla som Adam a.s. Och vi har bara väntat på att blåsas in i våran kropp. Men vi avgav ett löfte till Allah. Och vad var det här löftet? Att tro på Allah och endast dyrka Allah. Och därför är det naturligt för människan att endast dyrka Allah. Det är logiskt, det är naturligt. Det är inte någonting som krockar med hennes norm, hennes inre, hennes ego. Utan det är helt medfött naturligt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från kyrk, som är någonting onaturligt. Det är inte logiskt och naturligt att liksom någon ska bara få för sig att man ska tillbe en staty och liknande. Nej, det är helt fel. Så här i alla fall finns då en tankeställare. Och det är att man ska förbereda sig för den dagen. Och man ska möta Allah Azza wa Jalla som en person av tawhid. Så att man inte hamnar i det här klämda tillståndet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att nu kommer då Allah Azza wa Jalla visa dem det straffet som de förut nekade. Det straffet som de förut brukade neka. وَبَدَالَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُ. Det de inte trodde var verklighet kommer nu till en verklighet. وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَتْ. Och deras synder som de gärna gjort kommer nu också att bli synliga. Allah måste. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Och det som de skojade om har nu blivit verklighet. Gärna dessa mushrikin har en gemensam nämnare. Och det är att skoja och göra narr av ahlul iman, ahlul tawhid, ahlul islam. I alla tider så gör de narr av profeter och profeternas följare, uppenbarelsen, och vägrar att tro. Men deras narr kommer på domedagen att komma tillbaka till dem. Och då kommer de troende att skratta åt dem istället, subhanallah. Och den här versen, det nämns att en av salaf, jag tror det var Muhammad ibn al-Munkadir, då han låg på dödsbädden, och han var en väldigt from religiös person, så blev han väldigt rädd och ledsen. Och folk sa, vad är det med dig? Du har levt bra, nu kommer lyckans stund, du ska möta din herre. Och då nämnde han just den här versen, att, och han var en troende, han säger att deras synder, deras synder kommer då idag att bli synliga. Han var rädd att han skulle ha gjort massa fel som skulle komma tillbaka på honom. Och det är så en muslim ska vara. En muslim ska vara rädd för konsekvenserna av en synd. Men vi har tyvärr den här inställningen att vi glömmer. Vi syndar, vi glömmer hela tiden. Men Allah glömmer inte. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah säger att allt räknas, skrivs ner hos honom. Men vi glömmer bort det, som han har. Så man ska vara rädd för konsekvenserna av sina synder och ständigt göra toba och ångra sig. Och då inshallah blir synderna förlåtna och raderade. Så att man möter Allah med ett rent blad, syndfri. Inshallah ta'ala. Jalla, vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala på tisdag. Och om någon har en fråga, så här och så här.
Sin